Då ger jag scenen till David Lagercrantz, som har skrivit bland annat den här boken som vi har talat mycket om idag. Ja. Varsågod David.
Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, som vanligt förstås. Men jag är oerhört rörd över detta faktiskt. Jag läste Olles rapport och känner, wow! Det har ju betytt någonting. Så att jag läste ju inte ett jäkla skit, får jag säga. Jag drömde bara om att sporta. Pågick en konstant dagdröm i mig hur jag skulle göra det avgörande målet i VM-finalen eller vinna 100-metersloppet i OS och sådär. Och min överlitterära far, han slog olika böcker i huvudet på mig och ville göra mig till någon fin intellektuell. Men till slut så började jag väl ändå läsa på något sätt, och det har jag berättat många gånger, men jag fick den här boken Gudfadern av Mario Puzo i mina händer. Låg lite under täcket där och var väl skeptisk. Olof gillar inte den förstås. Den var ju ett kommersiellt skit. Men sen på sidan 24 så upptäckte jag den. Otroligt intressant om någon kommer ihåg det. Det var Sonny Corleone på Bröllopet som tar upp en kvinna. Jag läser helt enkelt min första sexscen. Det fanns ju inte internet. Och då började jag känna, wow, alltså litteratur. Och det där var väldigt intressant. Jag vill inte gå in på några detaljer, för det sista jag vill. Jag är fint uppfostrad trots allt. Men jag tog ju fram den här för att visa den. Och då föll boken ut på sidan 24. men min pappa var i alla fall inte helt korkad. Så att vi började prata om det här, att den här gudfadern betyder något. Och så läste jag Papillon, om ni kommer ihåg den. Papillon. Och då talade han just detta om det här liksom duktiga, att man ska läsa lite så. Att jag sa, det är lite du har gjort så där. Du har bankat Kierkegaard på mig. Och då lanserade han en teori som han sen skrev om. Att jag kanske ska man förbjuda barn att gå in i biblioteket helt enkelt. Ni får inte gå dit. Framförallt får ni inte kolla på översta hyllan där han lömt skulle placera liksom Spinoza eller Kierkegaard. Så skulle de på natten smyga in där. Men det där är i alla fall en tanke som på något sätt har funnit i mig. Sen växte jag upp och ville nog bli intellektuell och skriva svåra och fina böcker. Och drömde på den tiden kanske på en klapp av axeln av akademin. Inte just nu däremot. Men det är en annan historia. Så att jag drömde nog om att bli den där Olof. Men sen hände ju det här med Zlatan. Där jag plötsligt förstod att jag kom tillbaka till mina rötter. Det var ju det som var den här upplevelsen och som kanske blev min kraft. Boken heter ju Jag är Zlatan. Och det var det första jag sa till mig när jag började det här. För jag skulle in i hans röst förstå honom. Så trots hur jävla vek, hopplös, intellektuell jag är, så sa jag, det är jag som är Zlatan, det är jag som är Zlatan. Jag gick in i den här rollen. Det var på något sätt ett porträtt av mig själv. Eller rättare sagt, porträtt av min dagdröm. Och det där har jag ofta tänkt på, men det var också någonting som hände i mitt författarskap där. Det var som jag frigjorde mig på något sätt. Och framförallt var det någonting som hände när boken hade kommit ut. För då hade jag levt ett lite sådär, som alla författare, ganska tungt det där yrket. Jag skulle säga, bli inte författare. Det är ganska hopplöst jävla yrke måste jag säga. Jag hade korkat runt på så här olika bibliotek och det kom så här 7 damer. De är i och för sig underbart med bildade damer. Jag liksom älskar dem. Men det var ändå så här 7 stycken som ställde litterära frågor till mig. Och så skulle jag hålla mitt första föredrag om Zlatan i Malmö stadsbibliotek. Och då hade jag ju redan fattat att det är någonting konstigt med den här boken. För vi har tryckt 100 000 tryckte ju. Det var många som var oerhört skeptiska. 100 000 tog slut första dagen. Och sen inom loppet av 4 eller 5 veckor så hade vi sålt 500 000 inbundna böcker. Och folk sa, det finns ju inte så många läsare. Bokmarknaden är ju inte så stor. Och så kom jag in i Malmö stadsbibliotek och ser de här underbart bildade damerna sitta där. Och de lyssnade tint. Men sen kom det liksom några andra in i biblioteket. Den här killen, jag såg att bibliotekarierna blev lite oroliga. Fan, här för lirare. Ska det bli bråk eller? Jag blev också nervös. Är det här sådär? Så att jag tydde mig till de bildade damerna som frågade om jag var inspirerad av Dostojevskij. Och det var jag nog ganska mycket ändå för han fin författare. Men till slut så ville en av de där killarna liksom ha en fråga. Så här, ja, vad vill du sådär? Jag undrar så här, sa en av de där killarna. Zlatan kör ju Porsche och Ferrari. Men vad fan kör du för bil då, David? Och det var en helt ny typ av författarfråga till mig helt enkelt. Jag hade aldrig varit med om den tiden. Det är ingenting med Dostojevskij att göra. Och jag hade ju ingen bil. Så att, men det kunde jag inte säga till honom. För då skulle det bli jordens tönt. Så jag provade med Audi. Han gick på det. Men hur som helst var det någonting som hände hos mig. Jag förstod plötsligt att min dröm om litteratur var nästan lite sekteristisk. Jag tänkte mig att jag skulle få den här lilla gruppen som vi var av folk. Vi gick svartklädda, att jag skulle få en knappa på axeln av dem och sådär. Men plötsligt förstod jag att man kunde göra skillnad. Och jag såg det hos de här killarna och det var som en... Jag tror att det är det finaste som har hänt mig, bortsett från min familj. Och jag fick såna här berättelser, ibland har jag kanske liksom mytologiserat dem lite, men jag minns när jag får ett samtal från en sån här, vad kallas det nu, de här klasserna som på min tid hette OBS-klasser. Då ringer en lärare och så säger han, vet du, jag har säkert den värsta jäkla klassen i hela Stockholm. Vet du vad de gör? Nej, jag har ingen aning vad de gör. De går inte ens gång på lektionen, de går ut och slåss med varandra. Det är det de gör. De slåss. Men vet du vad de gjorde igår, säger den här läraren. De gick in i biblioteket och började slåss. Vad håller ni på med? Men vet du vad de slogs över? De slogs av vem som skulle låna det sista exemplaret av Zlatan-boken. Och det var fan en religiös upplevelse. Men för mig blev det här i alla fall någonting otroligt stort. Liksom. Och som jag har liksom tänkt väldigt mycket på i mitt författarskap nu. Jag vill ju kanske fortfarande få en klapp på axeln av de intellektuella. De är ju tre. Jag har ju den fåfä. Jag blir inte av med den här skuggan från Olof. Men det går inte på något sätt. Men jag vill ju också nå ut. Och ibland så tror jag att den här liksom, i den här schizofrenin så skapades det liksom, som ändå blev mitt författarskap. Och lite det som kanske lockade mig också att göra Millennium. Och det där är en annan historia förstås, när jag skulle göra det. Då kände jag ju också att Stieg Larsson hade gjort ungefär vad Zlatan-boken hade gjort, nått den här gruppen. Men när det blev dags att ge ut den här, jag vet inte om ni kommer ihåg det här, så var det ju folkstorm. Det var ju, i alla fall från min tunnelseende, så var det liksom krigstillstånd. Så det var krig i Syrien och flyktingkatastrof, men jag var topp på löpsedlarna och bara darrade så. Jag darrade så och alla darrade. Mogliden som hade den andra representativen darrade och beslöt att ge bort alla pengarna i en slags skuldkänsla för att befria sig. Och de började fråga, alla började fråga mig, vad ska du ge bort dina pengar till då? Jag vet inte. Men då slår det mig, herregud, det finaste som har hänt med er ju här med Zlatan. Kan man fortsätta med det? Kan man fortsätta få det att läsa det? Och i ett tillstånd av, det kanske Elisabeth har berättat, av liksom panik, du vet. Ringer hela världen, känner jag efter mig. Så ringer jag och vi driver igång det här projektet. Och då har jag en tanke som jag har sett eller har fått. Det började med någon konstig film som jag såg när jag tränade. Att man kan förstå sin egen värld genom att sätta sig in i någon annans. Man kan få syn på sig själv hos någon annan. Även man kan få syn på sig själv hos det som förefaller vara främmande. Och det där pratade vi oss till och fick det där temat och drog igång det här projektet som vi inte visste om. Och jag var väl orolig lite så där, eftersom jag hade motstånd mot den här lärarsjälen, så att eleverna skulle tycka nu kommer överheten och ska banka böcker i huvudet. Det är duktigt att vara läsa, ni ska göra det här. Och sen se nu att det har blivit en sån framgång. Jag läste Olles rapport. Wow! Och det är i stort sett vad jag i min förvirring kan säga. Så att Zlatan-boken är det här, är det finaste som har hänt med. Alltså bara att man kan göra, jag läste de här citaten. Kan man bara få någon att förändra sig? Någon att börja läsa? Någon att börja reflektera? Prostituerade är också människor. Så någon som bara att plötsligt få blick på någon som man har tyckt som har objektifierat, som man har till och med kanske demoniserat, och få blick på det. Är det inte så världen blir bättre helt enkelt, att vi förstår att vi hör samman? Vi är lika hur olika vi än kan vara. Vi är olika, men någonstans har vi en gemensam bas. Jag bara tycker det är så fint. Så tack alla ni som har, jag har ju glidit runt här lite, men ni som har jobbat med det här, så bara så, från mitt hjärta. Tack! Det var väl det, stort sett.
Du satt ju där längst upp på efter ett, ja, jag såg det sitta där uppe. Och jag tror att du hörde den där frågan som faktiskt intresserar mig väldigt mycket. Mm. Det här när som en lärare här i kretsen pratade om under lunchen, nämligen de här killarna var det som läser Zlatan och så läser de Zlatan igen. Och så säger man, men vill du inte ha någon annan? Nej, man går en gång till. Och för mig var det så, för det tog verkligen i hjärtat, för det handlar ju om att den tillit som de lägger till dig som författare, att du svarar upp till den förväntan som de har en gång till och en gång till. Ja. Men vad tycker du de ska
läsa? Jag hade prestationsångest nog.
Vad tycker du att de ska läsa sen?
Jag får den frågan hela tiden och jag liksom, det finns ju inget svar på det. För normalt skulle man tycka, ja men de gillade ju den här så läs en annan fotbollsbok. Men jag har ändå min mamma som är min idol som jobbade som, inte bibliotekarie, så fin var hon aldrig. Hon var biblioteksassistent i Gamla stan och mötte hela tiden folk och talade med dem. Alltså att man måste veta vem det är. Mm. Och där man brinner, alltså prata med folk. Det här, varför gick man igång på det här? Men vad gillar du mer? Vad gör du på fritiden? Mm. Håller du på med Minecraft? Mm. Ja, men då finns det en bok här som är skriven. Mm. Det är vad jag tror, för det finns liksom inget svar så där. Att efter den så ska man läsa Ondskan eller något annat tråkigt. Förlåt, ta bort. Men utan att istället höra bara. Att få folk att, liksom att följa elden och inte bestämma. Det tror jag. Mm. Lyssna, vad finns det för eld i den här personen?
Men har du, för du, det här är ju ett väldigt speciellt sätt att vara författare egentligen. När du säger jag är Zlatan. Alltså när du säger jag är Zlatan. Ja, det är ju intressant så här utifrån. Och det blev väldigt bra och det hände någonting. Det är en särskild energi i den där boken. Men vad, lärde du dig någonting om dig själv som författare när du gjorde det här rollbytet?
Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag.
Vad då?
Ja, men dels så lärde jag mig att jag växer som författare när jag går in i en annan roll. Jag växte upp med det här Sven Lindqvist, Gräv där du står. Och det är ju väldigt fint. Jag tror att man skriver om det. Men för mig blev det lite incestuöst. Det lyfte inte. Jag fick syn på något annat just när jag gick in i en helt annan roll. Och när det gäller Zlatan så var det en person som var min diametrala motsats. Och där har jag pratat om lite. Jag vet inte om någon... Jag gjorde ett sommarprat sen några år senare. Där jag förstod en slags nyckel, en paradox. För i Zlatans värld skulle man vara stark. Man skulle vara, ta konflikten som en man. Och någonstans där under den samtalen så förstod jag att nyckeln i min familj var att man skulle vara svag. Det var ju dyrkan av den svaga, känsliga poeten. Svagheten var på något sätt adelstecknet på att vi var fina och känsliga. Och i den svagheten finns det ju, är det något livsfarligt förstås. Att man kan gå under. Så att jag fick den här historien som inte kunde vara mig mer främmande än Zlatan. Så fick jag syn på något hos mig själv. Och så fram fick jag syn på att det är just någonting främmande jag ska gå in i. Mm. Och därför kom ju också hela den här millennium. Mm. Jag fick ju någonting. Mm. Mm. Jag fick en underlig, tuff, händlysten flicka på halsen som jag aldrig skulle ha skapat själv. Som jag fick gå in i. Som jag just nu håller på med en scen som tickar lite. Ja, det är en annan historia.
Men är det också så när jag har liksom, jag har lyssnat på dig och läst en hel del artiklar och sådär, så känns det också som om du via Zlatan och också Stig Larsson slapp dig själv.
Ja, jag tror det. Jag tror det. Och sen kan jag liksom få in mig själv. Det finns något vackert i det litteraturen. Jag kan få in mig själv i alla möjliga. Det får ni inte ta det för bokstavligt, men ibland är det ganska skönt så kan man få in en primitiv del av sig själv i bad guys. För att det kanske man inte riktigt vågar skriva om jag skulle skriva en slags alter ego eller nyckelroman. Så kan man, och i huvud taget då så kan man hitta i ett sånt här spretigt universum. Mm. Så kan man liksom lägga, och det är ju det paradoxala som jag kanske nästan inte borde säga, men det här är ju ett korsbefruktning mellan mig och Zlatan. Mm, det är ju jag som ser Zlatans historia och ibland är tvungen att gå in i den där rollen och då lägger till sig. Jag tror att jag har kunnat bli mer biografiskt i mitt berättande genom att gå in i någonting annorlunda. Mm.
Det är ju en författarroll som vi inte egentligen vet så väldigt mycket om. Vi vet ju, spökskrivare känner man till, ja, och så. Men som vi som är intresserade av litteratur i någon mån och på, ja, olika vis, det är ju en roll som vi inte liksom har klämt på så mycket, det här som du gör nu. Alltså det, att inte bara ställa dig till vara en röst åt en annan människa, utan också säga jag är.
Ja, att gå in, att liksom kollidera så, med en person. Som jag i och för sig tror att varje samtal är. Man möter en människa, och den människan som berättar en historia för er kommer ju påverkas av ert sätt att lyssna. Kommer påverkas av det som ni är intresserade av, och kommer också påverkas av era frågor. På så vis kommer den här människans berättelser förändras av er blick. Och här händer någonting nytt. Det vet ni om ni blir kära eller så där. Man träffar någonting. Att plötsligt har man en ny berättelse om sitt liv. Och det där har jag varit så intresserad av. Att någonting händer där. Mm. Jag får spår på någonting i den här berättelsen. Och kanske lägger till någonting.
Mm. Mm. Jag tänker, du pratar ju lite ibland raljant om din...
Pratar jag raljant? Ja.
Nej, om din familj där. Om
ja, jag
vill
ja, lite.
Det är kärleksfullt.
Ja,
men
ja,
du är
ja, precis.
Det,
ja.
Men det, men ändå, den saken måste du ju ha fått med dig. Tron på litteraturen som förändrare av oss, och att vi på något vis kan mötas, som du säger, genom våra olikheter.
Jo, verkligen. Det fick jag. Det fick jag. Kanske fick det i övermått lite. Liksom. En övermått i högt. Men man kan ju säga, när det gäller min far, så räddade ju litteraturen livet på honom. Det var ju liksom, han brukar säga att han var så privilegierad, men han växte ju upp i en familj från helvetet. Med en mor som lobotomerades, med två syskon som tog livet av sig. Och han gick ganska raskt i ungdomen in i tuberkulos och var döende. Litteratur var hans liksom sätt att leva. Så på så vis var han egentligen aldrig liksom snobbig. Men det fanns en slags högtidlighet, nästan religiositet, att man hittar sig själv, man förstår världen via litteraturen, som gjorde att jag i alla fall initialt försökte smita till idrotten.
Men jag tänker, vi som har läst, eller några av oss har säkert läst den här Konsten att läsa och skriva och andra fantastiska liksom, författarbiografier och så. Men egentligen så är det ju, och jag ska inte klumpa ihop dig med din far, men jag tänker på hela det här projektet som handlar så mycket om humanism egentligen. Va? Att läsa någonting, kunna berätta om det och samtidigt reflektera över sig själv, sina egna erfarenheter. Vem är jag? Vem blev jag? Många av de här citaten handlar ju om hur eleverna är ommöblerade.
Det är fantastiskt hur de ser sig själv. Genom att läsa någonting annat och få upp sin blick. Och det har jag väl också varit, precis som Olof. Han var en sån liksom sårad människa, så han förmådde ju aldrig riktigt skriva om sitt eget sår, utan sökte det hos andra. Och det är ju så vackert, som man liksom, man vill bara, jag vet inte, jag satt där uppe och hade tårar i ögonen när jag läste många av de här citaten som Olle kom med, alltså på riktigt så där, för jag känner att det är någonting stort. Och jag kan se tillbaka på mitt liv, den typen av insikt. Det är ju någonting omvälvande. Det är en sån här små ögonblick när man ser någonting som faktiskt kan staka ut en helt liv. Och det har lärt mig också nu om forskning med arv och miljö. Liksom, det är inte de här stora faktorerna som är avgörande. Det som formar oss är gener och mikromiljö. Alltså den miljön som man inte ens gång delar med sina syskon. Den unika miljön där man plötsligt hittar någonting litet. Och det är liksom, vet vi inte, men kan det här förändra någonting? Någon som får en blick, en ny blick. Alltså, wow! Så att jag blev på riktigt så... Kan man göra detta? Kan man fortsätta med detta och få människor att växa? Vi har ju ett samhälle som är... motsatsen till litteratur. Man ska ju säga att populismens demoniserande ljugande är ju själva litteraturens antites som nu håller på möjligtvis att driva världen i krig. Litteraturen är ju motvikt till detta, som för oss samman. Jag pratar som en präst.
Det är precis i det här ögonblicket. Det är precis i det här ögonblicket jag ska be Elisabeth komma upp. För jag tror du gjorde en väldigt fin övergång här till henne. Ordet vet jag bara.
Jag ska bara, som Zlatan
säger. Hon ska bara.
Ja. Här ska vi se hur jag kommer in här nu då. Oj, vad mörkt det var här.
Ja.
Ser du någonting? Så.
Jag bara försvann här.
Ja. Ja. Va?
Jag kommer strax. Kommer strax.
Nu kommer jag. Nu kommer jag. Ja.
Får jag vin? Ja.
Ja, kanske det.
Ja.
Ja. Jag och läsrörelsen vill ju tacka dig, David. Och då måste jag ha ett litet manus, annars kommer jag bli så rörd. Alltså. Alltså det var ju så här att vi hade länge inom läsrörelsen talat om att arbeta med ungdomars läsning. Och vi gjorde det väldigt mycket i början då, 2000, 2001, 2002, 2003. Men vi hade inte gjort det på länge. Och när du tog kontakt med mig, jag sa i början här 2016, men det var faktiskt hösten 2015. Det var ytterligare ett år tidigare, åren går. Det är alltså 2,5 år sedan. Då blev det här av. Och det var inte enbart genom din donation, utan det var också genom din glöd. Alltså den glöd som man hör när du berättar och pratar. Din glöd för läsning. Och jag vill tacka dig genom att utse dig till hedersmedlem i läsrörelsen.
Oj,
och klart. Genom åren så har vi varit väldigt sparsmakade. När vi startade år 2000 så utsåg vi 2 hedersmedlemmar. Den ena var författaren Astrid Lindgren.
Ja, jag har hört av.
För allt vad hon har betytt för barns läsning. Ja. Och den andra, det var en skådespelare som heter Lars-Göran Karlsson. Ja. För han slog nämligen ett världsrekord i högläsning. Han läste Strindberg högt 25 timmar i sträck nere på bokmässan.
Stackars honom.
Ja, han tränade hela sommaren och han gjorde detta. Ja. Och sen kom vi till 2013. Då utsåg vi 2 hedersmedlemmar till. Och den ena det var författare Lennart Hälsing.
Ja.
För att han satt barns ord och bildskapande fantasi i rörelsen. Och den andra det var författaren och läsfrämjaren Gunilla Lundgren för hennes arbete med Nobel i Rinkeby. Och nu vill jag läsa den motivering som vi i läsrörelsens styrelse har skrivit när vi valde dig. Och vi är det.
Ja,
här sitter Marianne, här sitter Sanna och här sitter Johan där uppe. Så vi är 4 stycken från styrelsen här. David Lagercrantz blev med utgivningen av boken om Zlatan Ibrahimovic en av landets främsta läsfrämjare. Något han har beskrivit som det finaste som hänt i hans yrkesliv då han nådde en målgrupp av unga killar som aldrig läst en bok. Han har sedan dess varit djupt engagerad i frågan hur vi ska få ungdomar att läsa och ta del av berättelser som förmår gripa tag och förändra. Läsrörelsen utser författaren David Lagercrantz till hedersmedlem i föreningen för hans läsfrämjande arbete och engagemang för att nå unga människor. Och det har ju verkligen du bevisat också genom vad du har sagt här idag och allt vad du har gjort. Men vi vill också ge dig det som Astrid Lindgren önskade sig och som har blivit en tradition, och det är ett par flaskor gott rött vin.
Ja.
Och det andra som hon önskade sig, det kommer du inte att få. Det var några skivor med Evert Taube så att hon kunde sjunga tillsammans med honom. Det tror jag att du kanske avstår ifrån.
Sven Bertil kunde jag försöka.
Ja, i så fall kanske. Ja. Men några flaskor gott vin och den här motiveringen är lite tjusigare formskrivet. Tack David för vad du har betytt och för vad du betyder.
Ja.
Tack.
Ja. Tack.
Tack så mycket David.
Tack allihopa. Tack.